välkommen till Sanofis podd Ett samtal om diabetes. I den här podden som riktar sig till vårdpersonal kommer jag, Ida Wallin som jobbar som medicinsk rådgivare och Andrea Olin som är produktchef, samtala med kunniga personer kring diabetes.
I det här poddavsnittet pratar vi med Janet Lexell om diabetes och psykisk hälsa. Janet är docent och specialistsjuksköterska och jobbar vid Uppsala universitet, institutionen för medicinska vetenskaper. Välkommen Janet!
Tack!
Kan inte du berätta lite om din vardag?
Jo, nu är jag till åren kommen så att jag arbetar 50% och det är fantastiskt. Så jag kan ägna mig åt att skriva artiklar. Jag har massor med intervjumaterial som jag håller på samma ställe från patienter med typ 1 och typ 2 diabetes. Sen håller jag på att finalisera en randomiserad kontrollerad virtual study, alltså en virtuell studie som vi har gjort. Sen så den andra tiden, och sen handleder jag doktorander och så undervisar jag en del. Men på min fritid så är jag ute, försöker vara ute mycket i friska luften. Jag finner att det är väldigt livgivande. Sen håller jag på att läsa noveller av Selma Lagerlöf. Och just nu har jag precis läst Frid på jorden. Och den var så aktuell fast den är skriven för typ nästan 100 år sedan. Så den kan jag varmt rekommendera. Mm,
fantastiskt. Det är ett boktips.
Ja, boktips, ja, precis. Ja,
ja. Ja, Janne, du har ju tagit fram ett informationsmaterial om psykisk hälsa och diabetes. Kan du berätta lite mer om det och kanske också bakgrunden till varför du har tagit fram det?
Ja, bakgrunden på kort sikt, det var att jag har varit patient ganska nyligen. Och det har jag varit i 2 olika omgångar med 2 olika ohälsoproblem som jag har haft. Och på en avdelning så står det att de arbetar personcentrerat. Men jag märkte aldrig hur de arbetade personcentrerat. Men däremot när jag opererade in 2 nya höfter då, på en annan avdelning, då såg jag ingen sån skylt. Men personalens bemötande var så fantastiskt. För det gav mig, de behandlade mig med respekt och de gav mig power. Och de var så likriktade på något sätt i sitt bemötande. Och därtill så hade de bra och tydliga skriftliga instruktioner. Och det fastnade jag för. Och det var det som triggade igång mitt tänk. Hur gör vi inom diabetesvården? Jag har länge funderat, vi har ju massor förstås med olika informationsmaterial. Men jag har länge funderat över det. Och då fick jag liksom ytterligare belägg för att det är viktigt att utarbeta på något sätt och vis konkreta tips och material som man kan ha som ett stöd i mötet med patienter. Jag menar, vi pratar ju mycket om att använda begrepp som personcentrerad vård. Men vad innebär det för mig som sjuksköterska, läkare och vad innebär det för patienten? Hur och vad ska jag som vårdpersonal tänka i mötet med patienten? Och därtill så vet ju jag att vi pratar väldigt lite om hur man mår, alltså rent psykiskt med sin hälsa. Vi kommer säkert in på det lite senare för det finns ju mängder och då pratar jag verkligen, alltså mängder, det var att ta in. Men det finns många metaanalyser som har kommit de senaste åren, alltså där man sammanställer data från olika studier som visar att det är en samsjuklighet mellan diabetes och framförallt depression har man lyft fram. Det finns också andra ohälsoproblem men det är framförallt depression som verkar vara den bördan som är främst förekomsten vid diabetes då.
Och är det typ 1 eller typ 2 då?
Ja, alltså det är typ 1 är inte lika väl studerat i den aspekten som för typ 2. Men det har kommit nu de sista tiden också en del metaanalyser vad gäller typ 1. Och Och det man konstaterade då i just i den här metaanalysen som är relaterad till nu, så menar man att depression blir ofta underdiagnostiserat. Och det är ju förstås en viktig aspekt att vara medveten om att det föreligger en samsjuklighet. Och där lyfter man fram också att det är faktiskt så att det är depression och att man ska inte, det tydliggör de i den här ganska bra metaanalysen tycker jag, man får inte förväxla det med burnout, alltså utbrändhet av diabetes, utan det är viktigt att riktigt tydliggöra vad är det patienten lider av för slags psykisk ohälsa. Men det verkar i den här metaanalysen så för man också ett resonemang omkring att både vid diabetes typ 1 och typ 2 så verkar depression och samsjukligheter med diabetes ha gemensamma, de pratar om patofysiologiska vägar, det vill säga att det är fysiologiskt rent något som händer i hjärnan så att säga.
Vad spännande.
Det är jättespännande och det är väl i sin linda den forskningen då. Så att det är mer mekanistisk så att säga förklaring än konsekvenser då kan man säga.
Om vi går tillbaka till din folder som heter konkreta tips vid samtal om psykisk hälsa och diabetes. Hur har du tänkt att vårdpersonalen ska använda det här materialet?
Ja, jag har tänkt så här att alla får använda materialet som de vill. Och min förhoppning är att de ska på ett enkelt sätt få tips om hur man kan formulera en fråga till exempel vad gäller psykisk hälsa. För jag har varit med så länge i den här svängen och jag uppfattar att det är ofta väldigt svårt om man är lite rädd för att fråga om hur man mår helt enkelt. Och då tänkte jag att då gör jag ut en folder så att de ser att det är inget farligt att fråga människor hur de mår. Och att man också får en vägledning då hur man kan hantera de svaren som man får. Det står i varenda metaanalys att det åligger vårdpersonal att tillfråga personer hur de mår med sin psykiska hälsa. Också för att man ska kunna hitta en depression i tidigt skede. Man påtalar också i de här metaanalyserna att de flesta liksom hälso- och sjukvård världen över är lite dåligt utrustade för att hantera den här samsjukligheten som man börjar prata om nu.
Och om man skulle vilja ta del av den där foldern, hur gör man då?
Ja, alltså det har jag funderat på själv. För nu har jag har ju bekostat den helt själv från ax till limpa. För jag ville ha det så. För jag tänkte, det här vill jag äga själv. För det är jag som står för den här. Och är det någon som klagar så får de vända sig till mig. Men jag har alltså 300 exemplar som jag har skrivit ut. Och sen har jag funderat på om jag ska, nu när jag jobbar 50%, om jag ska göra en hemsida. För då kan man kanske lägga den där och så kan folk ladda hem den om de önskar.
Det låter som en jättebra idé.
Ja, visst gör det.
Ja, det tycker jag.
Ja, vad bra.
Jag funderar på, du pratar om psykisk hälsa och inte psykisk ohälsa. Kan du berätta varför?
Ja, därför att jag tycker att jag vill ge ett, man brukar prata om salient perspektiv, alltså se till det friska istället för det sjuka. Och det låter lite mer positivt tycker jag, att prata om psykisk hälsa. För vi har alla rättigheter att enligt Världshälsoorganisationen så har vi faktiskt rättighet att ha en god hälsa. Såväl psykiskt, fysiskt som socialt. Och då tänkte jag att då är det bättre att vi tänker i termer av att vi ska uppnå en psykisk hälsa. Det är målet med vår verksamhet ifrån vården.
Du pratade ju om forskning som pågår i det här ämnesområdet.
Ja.
Kan inte du berätta lite om det finns någon nationell eller internationell forskning som är extra spännande?
Ja, det jag har sett, för jag har ju läst på väldigt, väldigt mycket förstås inför att jag har gjort den här foldern. Och det jag kan konstatera då, det är att det finns, som jag nämnde inledningsvis, att alltså vi kan inte bortse från annat än att det föreligger en samsjuklighet mellan, framförallt man lyfter fram depression och diabetes. Sen när man kommer till interventioner, alltså hur ska vi göra nu då? Så pratar man om att vi måste försöka jobba ihop lite bättre med de som kan psykisk hälsa lite bättre än vad vi kan inom diabetesområdet. Och jag tror att man behöver tänka till där och hitta nya arbetssätt för att ta itu med det här. Och jag tänker som diabetessjuksköterska, skulle man kanske kunna etablera samarbete med psykiatrisk sjuksköterska för att hitta olika samarbetsformer. Och det är det man lyfter fram i de här olika metaanalyserna. Men det finns inte så himla mycket studier. Det man vet ifrån depression, det är ju att hittar man depression i ett tidigt stadium, så har de allra flesta alltså läkemedel mot depression. Det finns också kognitiv beteendeterapi, det finns den här acceptance commitment therapy som är en form av kognitiv beteendeterapi. Alltså olika interventioner finns ju att tillhandahålla, och de flesta av dem har ju god effekt på depressioner. Det man kanske ändå måste reflektera över som vårdpersonal då, om man har diabetes och depression och så får man då medicin för det, att man kanske måste kolla upp patienterna lite oftare, eftersom de läkemedlen har ju en tendens då att påverka diabetesen negativt.
Du säger att det finns en koppling mellan diabetes och depression, men finns det en koppling då till glukoskontroll också, eller är det just själva diagnosen? Jag tänker om man har ett
högt värde. Jag förstår vad du menar. Ja, det är en bra fråga. Det har inte jag hittat så mycket i studierna att man har specifikt tittat på, utan det är just den här mera som jag nämnde tidigare, alltså det händer något i hjärnan hos oss som kan ha fallenhet för depression och som kanske har då diabetes samtidigt. Nej, man har inte sett någon direkt koppling vad jag kunde se i alla fall. Men jag ska titta närmare på det. Det var en väldigt bra fråga som du ställde. Inom mitt område då, som är omvårdnad, så har jag sett nu att vi ser ju tillbaka. Vi hade förr i tiden något som hette omvårdnadsteorier som de här framförallt gamla sjuksköterskorna i USA då utvecklade för att hitta olika interventioner för att stötta människor med olika problem med sin hälsa. Och jag såg, det pågår en studie nationellt nu som bygger på OREMs egenvårdsteori till exempel, där man då jobbar mera med strukturerat omhändertagande för att fånga patienterna i tidigt skede då, hur man mår och hur man har det med sin sjukdom. Och sen såg jag också att det finns en som heter Pendel som det är gjort en metaanalys på, och där man har använt just den Pendel som en grund för sitt bemötande. Och det var också väldigt intressant. Sen pågår det ju en stor internationell studie där man jämför olika läkemedel vid insjuknande av typ 2-diabetes. Och där kommer vi att få rik data på framförallt då hur man livskvalitet, hur man skattar sin livskvalitet när man får då diagnosen diabetes typ 2 då. Och det ska bli spännande att se, för att när jag har letat på PubMed och så vidare, så vi har inte någon riktig koll på hur svensk befolkning med diabetes mår på ett strukturerat sätt. Det är gjort mycket i andra länder, men det är en vit fläck på kartan ifrån Sverige och studier vad gäller psykisk hälsa och diabetes.
Är det någonting du önskar dig mer av i framtiden?
Ja, verkligen. Mm. Verkligen. Vi skulle verkligen behöva veta lite mer. Och, ja, vi har ju den här diabetesenkäten som Nationella diabetesregistret har utarbetat. Men det har ju fått lite svårt att implementera av olika skäl då. Men när den är på plats så kanske vi också får lite mer vägledning hur våra svenska personer med diabetes mår ur ett psykiskt perspektiv. Och det är inte alls säkert att det här gäller för oss. Det vet vi inte. Vad skulle jag önska i det bästa av världar? Ja, då tänker jag så här, ja men låt oss lyfta på hatten och fråga hur man mår helt enkelt.
Perfekt. Ja, men tusen tack Janet för att du ville vara med i vår podd och berätta om diabetes och psykisk hälsa och gett oss lite mer kunskap inom det här området. Och om du som lyssnar önskar återkoppla till oss så får du jättegärna höra av dig till ett samtal om diabetes @sanofi.com. Och denna e-mail finns också länkad vid infotexten till vår podcast. Ett tips är att prenumerera på vår podcast så du får notiser när nya avsnitt blir klara. Tusen tack för att ni lyssnade. Hej då!
Hej då!